Arsogårda och sitt. Några bibelställen som grund inför det som jag vill dela idag. Filipperbrevet 3, vers 13, så säger Paulus så här: jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Och Jesaja 43, vers 18-19: tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Och så kan vi ännu ta Paulus i andra Korintierbrevet 5:17: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Ja, så här i slutet av ett år så hör det ju lite till att man tittar bakåt på det år som har gått och kanske lite reflekterar. Och jag vet inte vad du tänker på när du tänker på 2018. 2018, ja, det finns mycket man skulle kunna säga. Det var det år då Korsholm och Vasa inledde fusionsförhandlingar. Det är året då Sverige inte lyckas få ihop en regering. Det är året då USA rör om i världsgrytan genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. 2018 är det år när det för första gången går ett tåg på 65 år från mellan Nordkorea och Sydkorea. Och det finns en mängd saker vi skulle kunna titta på. För mig personligen så är 2018 det år då jag blev mormor för första gången. Och jag fyllde 60 år. Och det där första, så det är den absolut största och liksom finaste upplevelsen under 2018 för mig, att få bli mormor. Det där sista, så det vet jag inte riktigt var jag ska placera. Det håller jag på att förtränga, för jag förstår inte alls vad det handlar om. Men utöver de här två sakerna så rymmer mitt år en hel del upplevelser. Och en del goda, andra kanske mindre bra. En del som jag är nöjd med. Sen finns det saker som jag kanske är lite missnöjd med eller kanske lite besviken över och känna mitt i korta kommande. Och jag vet inte vad du tänker på när du tänker på ditt år. Här före jul så svämmar ju Facebook över av sådana här sammandrag av liksom människors år. Nu är det ju så här att Facebook har inte hela sanningen och hela bilden. Facebook så känner knappast till de prövningar som du har gått igenom det här året. Kanske besvikelse, frustration, utmaningar, tuffa saker och så vidare. Jag har som rubrik inför min predikan idag: det gamla är förbi, någonting nytt kommer. Och varje årsskifte så utmanar oss i det här att kunna lämna det som ligger bakom och att kunna sträcka oss mot det nya som kommer. Och jag tror att för att kunna ta emot det nya, jag tror att Gud har någonting nytt för oss, någonting nytt för dig i ditt liv. Han har någonting mera som han vill föra oss in i. Allesammans så har Gud någonting mera som han vill visa oss, lära oss och liksom föra oss in i. Men för att kunna ta emot det som Gud vill ge oss som församling, som enskilda, så kan vi ibland behöva släppa greppet om någonting som ligger bakom. Eller det som ligger bakom. Och jag skulle vilja dela en berättelse med er så här i början av min predikan. Jag var 15 år gammal och det var skolgudstjänsten. Och prästen som talar på den här skolgudstjänsten, han berättar en berättelse som gick rakt in i mitt 15-åriga hjärta och som faktiskt har följt mig i 45 år. Jag tror inte att jag under mina år här i Sion lyckas predika en predika som du kommer ihåg 45 år efteråt. Ja, men det lyckades den prästen med. Och jag vill ge dig den här berättelsen så här i slutet på det här året. Det var modersmålslektion i skolan och Kalle, han hörde till de här eleverna som hade svårt med att skriva. Skriva både snyggt och rätt, och på den tiden så skulle man också skriva snyggt. Och det här Kalles suddgummi så var mycket i användning. Han sudda, han gumma ut och så försökte han på nytt och på nytt. Och ju mer han sudda och gumma där, så liksom gumma ut det han hade skrivit, så det där så blev det ju bara svartare och smutsigare sidor. Och den här gamla texten så lyste ju igenom och det var inte snyggt. Och en dag när han hade kämpat på där och försökt få det att se snyggt ut, och han visste att läraren inte är nöjd med det här, så till slut så blev han så besviken så han liksom gav upp. Och så la han sig ner på pulpetlocket och gömde ansiktet, det här gråtfärdiga ansiktet där mellan händerna. Och sen efter en stund så hör han lärarens fotsteg närma sig pulpeten. Och skräcken liksom tar tag i honom och han tänker, jaha, nu får jag en utskällning. Men så hör han en vänlig röst som säger, Kalle, vänd på bladet och börja på en ny sida. Vänd på bladet och börja på en ny sida. Och Kalle, han tittar upp i det här lärarens ansikte. Inga ord av förebråelser, ingenting om hans misslyckande, det som inte blev som han ville, utan ett nytt blad får lämna, får vända sida. Och jag tror att alla vi som någon gång har känt av den här skräcken för vad ska läraren säga, så vi anar någonting av den där befrielsen som Kalle upplever i det ögonblicket då han får liksom bara lämna det där och så får han börja på en ny ren sida. Och det är det budskap som jag har fått inför den här nyårsgudstjänsten, att du får vända blad och börja på en ny sida. Det gamla är förbi och någonting nytt kommer. Och jag vet inte, jag fick den här predikotexten, jag fick den här, jag tror det var på konserten, jag satt någonstans här, så bara drabbade mig. Och jag tror att du finns här idag som behöver få ta till dig det här, att du kan få lämna någonting av det som ligger bakom. Och ta emot det nya som Gud har för dig. Paulus, han sa så här, jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Paulus, han hade mycket i det förflutna som han kunde liksom haka upp sig på. Han hade förföljt de kristna. Han var orsaken till att de blev slängda i fängelset, att de kanske blev slagna och misshandlade. Och trots att Paulus hade gjort liksom en hel omvändning så fanns det fortfarande de som det här hade hans gamla predikningar i huvudet och som fortsatte den här förföljelsen som Paulus hade liksom startat. Paulus hade mycket han kunde liksom ha hängt upp sig på. Men han säger, jag glömmer det som ligger bakom. Du vet att hela tiden liksom titta bakåt och försöka springa framåt. Ja, det blir inte så lyckat. Du snubblar och det blir inget effektivt lopp av det. Och istället så riktar Paulus blicken inte bakåt utan framåt mot det som Gud har för honom. Det uppdrag som Gud har gett honom. Evangeliet ska ut till hedningarna. Och jag tänker så här att varje nytt år då Paulus tittar tillbaka på det år som har gått efter omvändelsen, så det här, då kan han istället räkna alla de gånger som han själv har blivit kastad i fängelset eller stenad nästan till döds på grund av sina nya predikningar. Men också då så säger Paulus, jag glömmer det som ligger bakom. Och så reser han sig och så fortsätter han och springer i det uppdrag och kallelse som han har över sitt liv. Det är så viktigt att kunna släppa saker, att kunna lämna saker bakom. Och jag vill lyfta fram idag några saker som vi behöver kunna släppa greppet om. Och det första, det är våra egna misslyckanden. Många kanske tänker så här att kristna misslyckas aldrig. Men de har nog aldrig läst Bibeln i så fall. Bibeln, min Bibel åtminstone, den är full av berättelser om människor som misslyckas. Och ibland så tänker jag nog så här att Gud, har du inget bättre material att jobba med? Och jag måste erkänna att ibland när jag läser Guds bok så tycker jag det lite stör mig det här. Att det är så mycket plumpar det här. Ni vet, som i Kalles häfte, det finns de där plumparna. Och boken skulle ha varit ganska liksom, bra, mycket snyggare utan de här plumparna. Men varför ska vi läsa om och en ganska magstark berättelse om Davids utstuderade äktenskapsbrott med mord och andra sådana här ingredienser i hans liv? Eller Moses liksom, ja, när det hettar till och han dödar en egyptier som han sen gräver ner i sanden. Det finns en mängd såna här berättelser hos Bibelns män och kvinnor. Jakob som också så utstuderat bedrar sin bror, ljuger för sin bror och så vidare. Och jag tänker så här att ja, boken skulle ha varit snyggare. Ta nu Israel exempel. Hur Israel faller gång på gång på gång. Och jag måste säga, jag blir lite frustrerad och irriterad ibland. Men Israel, varför faller du i avgudadyrkan gång på gång på gång? Jo, den här boken, Guds bok, den skulle ha varit snyggare. Men vet du vad? Det skulle inte ha varit evangelium. Och det skulle inte ha kunnat tala in i ditt och mitt liv på det sätt som Guds ord gör. Evangelium, det är berättelsen om en Gud som gång på gång reser upp människor ur deras misslyckanden. En Gud som upprättar ur förnedring. En Gud som ger nya chanser. Som ger förnyat förtroende. Som börjar om. Som förlåter sväg. Och så vidare. Det är berättelsen om en Petrus som ligger på pulpetlocket och räknar ut sig själv efter sitt misslyckande. Men en Gud som kommer till honom. Petrus, vänd blad och börja på en ny sida. Berättelsen om en Gud som ger Petrus en ny chans, ett förnyat förtroende. Petrus, bli ledare för min församling. Och du och jag, vi skakar på huvudet. Petrus, ska Petrus bli ledare för Guds församling? Ja, sån är vår Gud. Och du vet själv vilka plumpar som finns under ditt 2018, eller om du den här stunden tittar längre tillbaks på ditt liv där du inte är kanske riktigt nöjd med dig själv. Arbetslivet, karriären, studierna, relationerna, kanske Guds relationen. Ja, jag vet inte vad du tänker på där du ser det där misslyckande, att du inte riktigt nådde upp till det du hade liksom tänkt om dig själv. Och evangeliet, det är vänd blad. Du kan få vända blad, du kan få börja på en ny sida. Att lämna misslyckanden, och sträcka sig mot det som Gud har framför. Så det betyder ju inte att vi nonchalerar liksom våra misslyckanden. Vi kanske river ut den här sidan och låtsas som att den finns inte överhuvudtaget. Utan att vi gör det vi kan. Det finns ett suddgummi som heter förlåt. Och det kan hända att det finns saker där du behöver gå tillbaka och faktiskt använda det där suddgummit. Det finns en del som tror att de aldrig behöver använda suddgummi, utan man bara skriver ovanpå och tror att det blir snyggt, men det blir inte snyggt. Ingen lärare skulle godkänna det, hur nådefull man än är. Ett suddgummi är till för att användas. Förlåt är till för att användas. Så erbjudandet om nåd, det är inte samma som en uppmaning till slarv, att det inte är så noga. Och jag tror att Kalle, den här stunden när han fick det här generösa erbjudandet från sin lärare att lämna och börja på en ny sida, jag tror att han gjorde sitt absolut bästa för att göra ett bra jobb. Så det första, lämna dina misslyckanden, släpp greppet om det. Och det andra som vi kan behöva lämna bakom oss, det är andras misslyckanden gentemot oss. När du tänker tillbaka på året, finns det någonting som någon har gjort mot dig som gör ont, som du kanske behöver den här söndag förmiddagen bara få lägga ner vid Jesu fötter? Vi var 5 syskon i min familj. Jag har 4 bröder och 4 bröder och jag. Och den bror som är närmast mig, eller var närmast, han lever inte mera, men var närmast mig i ålder, så han gick om en klass. Så vi gick på samma klass från och med årskurs 2. Och han hade svårt både med läsning och med skrivning. Mitt skrivhäfte så såg mycket snyggare ut än hans och hade betydligt mindre plumpar och röda bockar i kanterna. Och jag kommer så väl ihåg en dag när vi precis hade kommit hem från skolan, min bror och jag. Och plötsligt så knackade på dörren och inkliver vår lärare med hans skrivhäfte i högsta hugg. Läraren öppnar häfte och visar på plumparna i hans häfte. Och det syntes att han har använt suddgummit. Han har suddat och försökt sitt bästa. Och den här gamla texten lyste fram bakom den nya. Och det var smutsigt, det var svart och det såg inte bra ut. Och där fanns också några sådana här lite annat klott på några sidor som verkligen inte såg snyggt ut. Och läraren var inte nöjd, och till saken hör att läraren hade försökt redan i skolan under skoldagen få min bror att skriva om några sidor. Och min bror hade vägrat, och därav hembesöket. Och det är då som mor träder fram som en sån här lejonhona som försvarar sina ungar. Här ska ingenting skrivas om. Hon visste hur han hade kämpat. Och hon visste också berätta att 3-åriga lillebror hade varit framme och klottra där i liksom hans häfte med sin penna. Och det skulle inte 9-åringen straffas för och liksom måste göra om det för det. Någon annan hade varit där och det där. Och gjort plumpar i hans häfte. Och läraren fick återvända med outrättat ärende och plumparna de blev kvar i hans häfte. Och jag vet inte vad du som sagt det här senaste året. Det kanske också finns plumpar där i ditt år där som du inte själv är orsaken till, utan det är andra som har liksom kommit in i ditt liv och lämnat spår efter sig. Spår som kanske gör ont, som stör dig. Och jag kommer inte ihåg hur det sen utvecklade sig mellan mina 2 bröder, om det blev någon form av uppgörelse. Det är möjligt att det blev det. Men det som jag vet, det är att min äldre bror, Det hjälpte inte honom att hålla fast vid lillebrors förbrytelser eller brott. Och varje gång han öppnade skrivhäftet att bli sittande där och stirra på de där fula plumparna. Det enda som hjälpte honom, det var liksom att lämna bakom också lillebrors överträdelser och att förlåta. Och det kan finnas saker som är svåra och jobbiga för oss att lämna bakom. Att bara liksom släppa så där och gå vidare. Speciellt om det är saker som har varit gjort ont i våra liv. Andra människors svek eller som har gjort att det där det på något sätt känns rejält i våra liv. Men det kan hända att vi kan behöva andra människors stöd. Vi kanske behöver få prata med någon om det som vi har gått igenom. Men så viktigt för vår egen skull och för vår framtids skull att vi kan släppa. Framförallt så behöver vi få komma till Jesus. Och bara lägga ner och be, Jesus hjälp mig. Jag behöver din hjälp att kunna liksom släppa det här och gå vidare. Det tredje som jag vill ge dig idag som vi behöver kunna lämna. Det är besvikelser. Och det är ju lite kanske kopplat med det här tidigare. Besvikelser gentemot andra människor. Kanske också mot Gud. Besvikelsen över det som inte blev som du hade tänkt under det här året. Kanske besvikelsen över jobbet du inte fick, studieplatsen du inte fick. Besvikelsen över att människor inte fanns där när du skulle ha behövt dem. Besvikelsen över kraschade relationer. Eller vad än det kan vara, bönesvaret som du inte fick som du så hade väntat på. Jag har satt och funderat lite på besvikelsen. Jag har skrivit så här. Besvikelsen över de stängda dörrarna så gör oss ofta blinda för de dörrar som faktiskt är öppna. Vet du, vi kan ju fastna fast och förtvivla i besvikelsen. Så det är liksom bara det vi ser. Och vi missar de möjligheter som faktiskt finns. Besvikelser genererar negativ energi. Binder den ork och kraft som vi skulle behöva till kreativa lösningar. Och det är lite så här, det är en enorm dragningskraft i besvikelsen. Det är lite sådana som en centrifugalkraft som bara snurrar och snurrar och snurrar. Och till slut så tappar man balansen och man tappar den här kanske förmågan till klara tankar. Att man blir så upptagen av besvikelsen. Besvikelsen är väldigt förrädisk. Därför att ju mera utrymme vi ger åt den, desto mera utrymme tar den. Desto djupare så växer rötterna. Och i någon skede, utan att vi kanske märker det, så övergår besvikelsen i bitterhet. Och därför är det så viktigt att vi kan få liksom hjälp med att det där släppa besvikelsen. Vi kan inte hindra att den knackar på eller gästar oss, men vi kan hindra den från att flytta in permanent. Men till det så behöver vi Guds hjälp. David, konung David i Gamla testamentet, han hade all orsak att vara besviken både på Gud och på människor. Ni kommer ihåg att Gud hade lovat honom kungatronen, men han kom bara längre och längre bort från tronen. Och den som skulle vara hans mentor Saul, så började förfölja honom och han fick hålla sig undan honom, vänner svek honom. Lite längre fram i livet så tar hans egen son initiativ till en kupp för att ta kungatronen från David och David får fly. Det finns så mycket ingredienser i Davids liv som skulle kunna ge orsak till besvikelse och bitterhet. Men det jag ser hos David är att gång på gång så återvänder han till Gud och ber Gud om hjälp, hämtar styrka hos Gud. För att inte låta besvikelsen vändas i bitterhet. Besvikelsen mot Gud, den kan också bottna i illusioner. Jag skulle vilja nämna det här ännu. Saker vi kanske trodde var Guds vilja men som inte var det. Men som vi håller fast vid. Och det finns människor som håller fast vid illusioner. Och jag har själv varit där. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är Guds vilja och vad som kanske bara är en illusion. Och där behöver vi också verkligen be Gud om hjälp. Att vi också kan släppa saker som vi kanske inte ska liksom, som kanske Gud inte har tänkt för oss, medan liksom Gud har någonting annat i beredskapen. Det fjärde som jag vill lyfta fram här, som vi behöver kunna lämna bakom oss och släppa greppet om, det är synd. Synden. Så Guds man som David var, så kämpar han ju med synd i sitt liv. Och han föll rejält. Och den läxa som David lärde sig, det var att synden inte kan gömmas undan. Utan det finns en väg, och det är att bekänna synden, bekänna inför Gud. Och när han gjorde det, så fick han uppleva det där, hur synden liksom bröt sitt grepp över honom. Och Gud upprättar honom. Och så här beskriver David själv sin upplevelse från psalm 32. Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du min syndaskuld. Då finns nåden där. Den här upprättande nåden som reser upp David igen. Och det finns plumpar i ditt och mitt skrivhäfte som ingenting annat kan liksom tvätta bort än Jesu blod. Där vi behöver komma till Jesus och bara be Jesus rena mig, tvätta bort den här smutsen. Och det sista, det femte och sista som jag vill lyfta fram här idag, som vi behöver kunna släppa greppet om, det är dåliga eller kanske till och med direkt felaktiga beslut vi har gjort. Vet inte om du tycker du har gjort något dåligt beslut under det här året som ligger bakom, men går vi längre tillbaka i livet, så kanske det finns ett och annat som vi ångrar av det vi har gjort. Alla beslut är inte kloka som vi gör. Och det kan finnas beslut som får konsekvenser i våra liv som vi kanske inte är riktigt nöjda med. Vi kan inte gå tillbaka och göra det gjorda ogjort. Och det kan finnas beslut som vi får leva, ta konsekvenserna av under en lång tid. Vissa kanske till och med ett helt liv. Men i något skede, om det är så att du brottas med någonting sånt, i något skede så behöver du komma fram till den här punkten att du kan få släppa också de där dåliga besluten du gjorde. Och lägga ditt liv, din framtid i Guds hand, och vet att Gud är suverän att ta hand om din framtid. Och Gud är till och med suverän att ta de här sakerna, ni vet de där pusselbitarna som man kanske inte riktigt tycker passar in eller förstår riktigt hur man kanske tycker blev fel, så till och med de pusselbitarna är Gud suverän att ta. Och jag brukar använda det här uttrycket, vrida en välsignelse ur. Alltså jag är så fascinerad av Gud. Hur nådefull, hur god Gud är. Han kan vrida välsignelse också ur det där, dina misslyckanden och det där du tycker att det här blev inte alls som jag hade tänkt det. Har du tänkt på David? Davids äktenskapsbrott. Så det ledde till Salomos födelse. Och från Salomo i nedstigande led, från Salomo så utgår Messias, världens frälsare. Så det här är Gud, det här är vår Gud. Se, jag gör allting nytt. Evangeliet är att du kan få vända blad och börja på en ny sida. det gamla är förbi, någonting nytt kommer. Se, jag gör allting nytt. Och jag skulle vilja bara några minuter här i slutet av min predikan, så skulle jag säga någonting om det här nya. Vi det här får lämna det gamla bakom oss. Men Gud är en Gud som gör nytt. Och han är en Gud som ända från skapelsens morgon och ända in i evigheten, så är han en Gud som gör nytt. En Gud som upprättar, en Gud som förnyar, en Gud som ger nya chanser, en Gud som ger förnyat förtroende. En Gud som inte ger upp, utan som börjar på nytt. Precis som den här krukmakaren som liksom misslyckas, eller det blir inte riktigt som han har tänkt, det här kärle. Men han ger inte upp, utan han börjar på nytt. Och Gud är en Gud som inte ger upp, utan han börjar på nytt. Så min bibel, ja, den är full av berättelser om människor som misslyckas. Men det är viktigt att inte stanna där. Den är också en bok eller en berättelse om människor som börjar på nytt. Mose som börjar på nytt efter ett mord. Naomi som börjar på nytt efter att ha förlorat både sin man och sina söner. Job som börjar på nytt efter att ha förlorat allting. Kvinna vid Sykars brunn får börja på nytt. Zacchaeus, äktenskapsbryterskan Petrus. Vi kan räkna upp en lång, lång rad. Gud är en Gud som börjar på nytt i människors liv. Han är en Gud som börjar på nytt med Israel, gång på gång. Han är en Gud som börjar på nytt med dig och mig, gång på gång. Och han är en Gud som börjar på nytt med vår värld. Ja, det är det sista löftet vi har i Guds ord. Johannes, han får se in i det perspektivet i Uppenbarelseboken. Och Uppenbarelseboken 21 så beskriver Johannes lite av vad han ser. Och när vi tittar på vår jord idag så kan vi behöva ta till oss det perspektivet. Johannes säger: jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han, Gud alltså, ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa det: se, jag gör allting nytt. Så Gud är en Gud som genom hela det hans väsen, ända liksom till det här sista sidan av Bibeln, är han en Gud som gör nytt. Och därför så behöver du och jag kunna släppa greppet om det som ligger bakom. Misslyckanden, våra egna misslyckanden, andras misslyckanden, besvikelser, synd, dåliga beslut, vad det än är som du tänker på just nu. Och jag skulle vilja avsluta med ett av de mäktigaste vittnesbörden jag har lyssnat till om en Gud som gör nytt, som börjar på nytt i en människas liv. Och det är Mike Evans vittnesbörd. Någon av er kanske känner till det. Han växte upp med en ortodox judisk mor och en kristen pappa. Man kan väl säga att han var namnkristen, den här pappan. Han hade problem med alkoholen, och varje gång han drack så blev han våldsam och aggressiv. Vilket resulterade i att han hatade sin son, och han misshandlade sin son. Att Mike fick fick smaka på ganska mycket. Och Mike hade som barn så hade han ett mål i livet. Och det var att han skulle överleva tills han blev 20 år gammal. Men en dag när pappan igen hade misshandlat honom så att han blev medvetslös. Och han strax innan tittade in i pappas ögon, då visste han att jag kommer aldrig att leva tills jag blir 20 år. Han vaknade upp ur sin medvetslöshet i en kall, mörk källare. Och han var arg över att han levde. Och han ropar ut i mörkret till en Gud som han inte kände. Varför föddes jag? Och där i det där mörkret så ser han plötsligt ett ljus. Och så ser han två sårmärkta händer, genomstungna händer som sträcker sig fram mot honom. Och så får han se Jesu ansikte. Och han beskriver i Jesu ögon att de var gnistrande av alla regnbågens färger. Och så hör han Jesus säga någonting som han aldrig har hört sin far säga. Min son, jag älskar dig. Och jag har en plan för ditt liv. Där i det ögonblicket så blir Mike frälst. Han blir upprättad och han får en kallelse planterad djupt i sitt hjärta. Mikes stora smärta, det hade varit att han inte hade kunnat skydda sin egen mor som också blev slagen. Och hans mor, så hon hatar de kristna på grund av vad hon hade sett och vad hon hade gått igenom. Men där så planterar Gud i Mikes hjärta en kallelse och ett uppdrag att gå till det judiska folket och älska dem, visa dem kärlek och också vara deras försvarare. Ut ur det här fruktansvärda, smärtsamma upplevelserna som han fick gå igenom så växer hans livs uppdrag fram. Och berättelsen av hans historia, den är helt otrolig. Han är idag och har varit länge en erkänd journalist, författare, kommentator när det gäller Mellanöstern frågor och så vidare. Han har skrivit över 70 böcker. Han har nått in i rum dit ingen annan har kommit. Statsmän, presidenter, kungar och så vidare. Han liksom med Gud har gått framför honom och öppnat dörrar så helt otroligt för honom. Han har fått profetera för ett statsmän. Långt innan Netanyahu inledde sin politiska karriär så fick Mike Evans profetera över Netanyahu. Du kommer att vara premiärminister i Israel under flera perioder. Och Gud har lett honom så förunderligt. Han har byggt upp en stor organisation och det där hjälper förintelseoffer i Israel med mat och så vidare. De här senaste åren så har han byggt upp ett stort center i hjärtat av Jerusalem. Det lär vara det näst största privat egna komplexet i Jerusalem som inrymmer bland annat ett museum över det judiska folkets historia. Och bland annat Shimon Peres har varit ordförande för det museet. Och 3000 människor, förintelseoffer, får varje vecka mat, får kläder och hjälp på olika sätt och en mängd andra som nås av den kärlek som planterades i Mikes hjärta. Då han var 11 år, då ville han dö. Det fanns ingen kärlek för honom. Det fanns ingen som trodde på honom. Det fanns ingen som gav honom en chans. Men så kom den Gud som tror på människor, som ger chanser. Gud kom med kärlek, Gud kom med upprättelse och Gud kom med ett uppdrag för honom. Och idag så säger Mike att jag är en lycklig man. Gud gav honom kraft att förlåta dem som har gjort honom illa. Jag är en lycklig man. Och Mike, han är en som likt Paulus har kunnat säga: jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Och det jag vill att du ska ta med dig idag är att det finns ingenting så hoppfullt som evangeliet. Evangeliet, det är att du kan få vända blad och börja på en ny sida, hur det än ser ut. Och jag ska be att vi har förebedjare. Jag ska be att förebedjarna kommer fram. Lovsångarna kan också komma fram. Och ta det här tillfället och lite reflektera över kanske det gångna året eller ditt liv. Men finns det någonting som du bara känner att det här borde jag kunna bara släppa eller lägga ner vid Jesu fötter? Kanske behöver du hjälp i förbön med någon ber tillsammans med dig. Om det är besvikelse, om det är dina egna misslyckanden, vad det än är, så ta den här möjligheten och bara kom till vår nådefulla Jesus. Och du ska också veta det, att Gud har någonting för dig. Var och en av oss så vill Gud gå vidare i våra liv. Så sträck dig emot det som Gud har för dig. Vi ska be här ännu. Ja, Jesus, jag tackar dig för evangeliet, att evangeliet är de goda nyheterna. Och det är den...